Hjärtligt välkomna till dagens bibelforum. Ämnet idag är Predikarens bok. Och det är kanske en bok som många har frågor kring, har funderat över ett och annat. Men den är också ganska känd. Jag tror att ni har ganska ofta använt uttrycket allt har sin tid. Och man tycker att det är mycket passande, det stämmer väl, allt har sin tid. Eller det som går som ett tema genom boken, intet nytt under solen, eller bara uttrycket under solen. Det är ju en rad speciella formuleringar i den här boken. Det är en poetisk bok, och istället för att säga nu ska vi se på den här, vad som händer här i världen, vad vi kan observera med våra ögon och fundera på, så säger man under solen. Det är mycket vackrare, det är mycket finare. Den som talar i den här boken presenterar sig inte vid namn, men han heter församlaren, eller som man översätter predikaren. Det ord som står i den hebreiska texten utgår från ordet församling. Det ord i hebreiskan som betyder församling är basordet för det som översätts med predikaren. Det är alltså en som samlar, eller en som talar till en samling människor eller en församling. Predikaren är väldigt bra ord. Det finns många andra saker jag tror ni känner igen ur den här boken, men vi kommer att stanna vid det efterhand. Den är ju inte så lång, så vi kan citera en hel del eller vandra igenom boken tillsammans, kapitel för kapitel. Men innan vi gör det, så bara några inledande anmärkningar. Man kan säga att boken är inte så lätt att förstå. Eller då är den det. Men många har ändå lyckats missförstå den. Man vet inte riktigt vad det är frågan om. Det verkar lite egendomligt att allt skulle vara förgängligt eller fåfängligt, eller som många översätter, meningslöst eller tomt. Tomhet och åter tomhet tror jag Bibelkommissionen föreslår. Och i många engelska översättningar står det meaningless, meningslöst. Och vi har haft ordet fåfänglighet. Vi arbetar ju på en ny översättning vid sidan av Bibelkommissionens arbete. Och det kommer inte att stå fåfänglighet i vårt förslag. Inte heller meningslöshet. Och inte heller tomhet. Och då är frågan vad det ska stå. Nu ligger grundordets betydelse nära det här med fåfänglighet och meningslöshet och tomhet. Men det är snarast en andrahands betydelse, eller en härledning från själva grundtextens ursprungliga mening. Det som står i grundtexten är ett ord som betyder vindfläkt. Eller om det är några minusgrader och ni andas, så ser ni någonting som är väldigt flyktigt. Ni ser en rök och den är inte kvar länge. Det är det ordet som står i den hebreiska grundtexten. Ett ord som betyder vindfläkt. Och anger därmed någonting som är förgängligt. Det är inte bestående. Det är inte evigt. Det är flyktigt och fåfängligt i den meningen att om man tror att det är bestående, man kan ha kvar det för alltid och bygga för alltid på det, då är det ju fåfängt. Då har man missförstått det hela. Därför översätter vi med förgänglighet. För att ligga närmare grundtexten, det är någonting flyktigt, mycket flyktigt. Varför är det så viktigt att förstå att allt är förgängligt under solen? Det är det frågan om. Och det är ganska viktigt. Om vi inte inser det, då bygger vi på sånt som sen leder till besvikelser, onödig oro, onödigt hat och mycket annat som ställer till en rad besvär. Allt är ju förgängligt under solen. Det vissnar, det försvinner, det finns där bara till en tid. Behöver inte vara så oerhört krampaktig. Du behöver inte slita ihjäl dig för att det du samlar ihop och det du gör här i livet, det varar ju bara en liten tid. Ingenting av det får du ta med dig, utan du måste lämna det ifrån dig. Du har det bara till en tid. Man kan säga att predikarens huvudbudskap är förnöjsamhet. Vi ska lära oss att kasta ifrån oss bekymren. Det är mycket i Jesu undervisning som jag tycker går igen i predikaren. Eller att Jesus hänvisar till och upprepar sådant som står i predikaren. Kasta alla era bekymmer på Herren, till exempel. Och detta som föraktas av många, förnöjsamhet, är väldigt grundläggande och viktigt. Boken börjar med orden: ord av predikaren, son till David, kung i Jerusalem. Vi har inget namn, men han är son till David, han är kung i Jerusalem, står det. Och detta preciseras lite mer efterhand. Vi får veta vad denne kung har varit med om, vad han har för erfarenheter. Och då är det inte alls så underligt att de flesta har tänkt att det måste syfta på Salomo. Och därför står det i många biblar Salomos predikare. Och det gjorde det till för en 100 år sedan. Då började bibelkritiken att säga att det är inte frågan om någon Salomo, därför att Salomo levde ju för 3000 år sedan nästan. Och då kunde man inte komma med såna här litterära alster, utan det måste ha kommit till senare. Och så tycks också språket tyda på det, att det är en form av hebreiska som används i långt senare tid. Och eftersom allt är förgängligt och det verkar vara så pessimistiskt, så sa man att det måste vara en pessimist, måste vara en sur gubbe, uttryckte sig bibelkommissionen en gång. Och eftersom Buddha lärde ungefär detsamma, allting är dukkha, sa Buddha, allt är föränderligt och förgängligt, så är det här kanske tillkommet under inspiration av buddhistiska tankar. De buddhistiska tankarna uppstår tidigast 500 före Kristus. Då kan ju inte de här ha kommit till på 900-talet före Kristus. Utan när de hämtade därifrån, så måste det vara efter 500. Och då sa man att det är någon pessimistisk person från 200-300-talet före Kristus. Men den uppfattningen är gripen ur luften. Den har inte något starkt stöd, och vi ska strax se att det inte är någon sur gubbe som här talar. Tvärtom. Ett huvudtema i den här boken är glädje. Slappna av. Var förnöjd. Jaga inte ihjäl dig. Ett jagande efter vind är det frågan om för så många människor. Dumt, dåraktigt, helt i onödan. Kasta bekymren ifrån dig. Och det kan du göra om du inser att du får inte behålla någonting. Allt är föränderligt, förgängligt. Kan det då vara Salomo själv som är författaren? Vi ska återkomma till det. Själva temat om förgängligheten kommer ju gång på gång i boken, och med en gång när boken börjar. Förgänglighet och åter förgänglighet, säger predikaren. Förgänglighet och åter förgänglighet. Allt är förgängligt. Vilken vinst har människan av all sin möda som hon gör sig under solen? Så börjar denna märkliga bok. Allt är förgängligt under solen. Det som är typiskt i den här boken, liksom i Ordspråksboken, det är att det finns så många paradoxer. Det vet ni vad det är. En paradox är när man säger en sak som det riktiga, så säger man motsatsen till det som det riktiga. Och då börjar man att undra, vad är det som är rätt? I den här boken så står det gång på gång att gläd dig i din ungdomstid. Men inte bara i din ungdomstid, utan det står vid flera andra tillfällen som vi ska se. Gläd dig, ät och drick och njut. Och samtidigt så står det i till exempel 7:3, sorg är bättre än skratt, av plågat ansikte mår hjärtat väl. Och då frågar sig läsaren, ja men hur var det nu, skulle vi glädja oss eller skulle vi sörja? Ska vi ha ett ansikte, som det står på något ställe, det är insmort med olja och är glatt, eller ska vi se tårögda och griniga ut? Hur ska det vara? Salomo har många sådana här paradoxer. Och jag kommer att efterhand peka på mycket som talar för att predikaren är Salomo. I Ordspråksboken 26:e, där det står att dessa ordspråk är också av Salomo, så kan det till exempel stå i 4:5 så här: svara inte dåren efter hans oförnuft, så att du inte själv blir honom lik. Svara dåren efter hans oförnuft, för att han inte må tycka sig vara vis. Och vad tror ni bibelkritiker brukar säga om det här? Det måste ha blivit något fel. Ska vi svara eller ska vi inte svara? Och min uppfattning är att då har man inte förstått någonting av själva poängen och finessen. Det är och det ska vara en paradox. Och paradoxen lyfter ofta fram djupa visheter. Jag tror att ni som sitter här kan utlägga det här bättre än många bibelkritiker. Svara inte dåren efter hans oförnuft. Och så nästa vers. Svara dåren efter hans oförnuft. Vad innebär en sån här paradox? Jo, ibland så ska man svara. Och ibland inte svara. Och när ska man svara? Ja, det kan vara i tillfälle. Det står ju här, för att han inte må tycka sig vara vis. Det är en speciell situation där det blir nästan brottsligt att tiga. Här måste man svara. Men i ett annat tillfälle är det mycket bättre att svara inte. Tig inte. Så att du inte själv blir honom lik. Du dras in i onödan i ett dåraktigt resonemang. Kommer in på dårens premisser och utgångspunkter. På samma sätt är det i predikaren, att vid vissa tillfällen så är det bättre att sörja än att vara glad. Fast det heter här att för det mesta så heter det var glad och gläd dig. Det finns många paradoxer här som vi kan visa flera exempel på. Nå, nu är alltså allting under solen flyktigt som en sån här utandning. Till och med när man sitter och pluggar hebreiska. Och när man försöker förstå och bli kunnig och forska, så ska vi ha klart för oss, säger predikan, att också det är förgängligt. Och vi som försöker att plugga och tycker att det är viktigt, vi kan bli ganska odrägliga om vi inte inser att det är under en begränsad tid. Och det vi gör, det är inte bestående för all tid, utan det är underkastat mått och mal och glömska. Och man behöver kanske då inte ta sig själv så otroligt högtidligt. Predikaren som var vis, och då kommer vi återigen till Salomo, som hade fått vishetens gåva och som har svarat för så många fantastiska sentenser, som inte ens den mest kritiska forskningen kan frånkänna Salomo. En rad helt otroliga vishetsord. Han begrundade och han utforskade och han formulerade helt fantastiska satser. Han börjar med, från och med 12:e versen i första kapitlet, att klargöra att också den här strävan och ivern att förstå och klarlägga och utforska allting, också det är underkastat förgängelse. Jag, predikaren, var kung över Israel och Jerusalem. Jag inriktade mitt hjärta på att genom vishet begrunda och utforska allt som sker under himlen. Det är en usel möda som Gud har gett människors barn att plåga sig med. Jag såg allt som görs under solen och se, allt är förgängligt och ett jagande efter vind. Vi vill ju i regel tänka så här, att om vi gör något onyttigt, då är det ju förgängligt. Men vi gör något riktigt bra, då är det ju för evigt bestående. Han utvecklar detta närmare längre fram, att också fina och viktiga och bra saker vi gör, kom ihåg att du själv och det du gör, det är underkastat förgängelse. Det finns mycket bokskrivande. Och mycket läsande gör kroppen trött, säger predikaren längre fram. Men vi tror ju att dessa böcker vi ser här och hela den här skolan och mycket annat, det är ju evigt bestående nästan. Men allt det här vi har omkring oss, och inklusive våra egna kroppar här, de är väldigt förgängliga. De blir återstoft. Predikaren säger så här i 16:e versen: jag sa i mitt hjärta, se, jag har en hög ställning och är visare än alla de som varit före mig i Jerusalem. Och det känner vi till från andra texter. Så var det med Salomo. Ingen hade sån vishet som han. Till och med drottningen från Saba säger det, att jag hade hört rykten och visste att Salomo var oerhört vis. Men att han var så vis och så framstående och så rik, det hade jag inte kunnat tro. Predikaren säger också i 18:e versen: ty med stor vishet följer stor sorg. Ökad kunskap ger ökad smärta. Men det känner väl vi igen. Kan vi skriva under på. Ibland tycker man att det vore skönt om man inte visste allt möjligt. Det vore mycket enklare då. Och den som vet mycket får ju säga, det är otroligt, man vet ju ingenting. Och då börjar svårigheter och sorg och smärta att tillta. Så kommer predikaren in på njutning och rikedom. Och det är ju det människan strävar efter. Hon vill njuta och hon vill bli rik. Men kom då ihåg att njutning och rikedom är förgängligt. Jag sa i mitt hjärta, nåväl, jag vill låta dig pröva glädjen. Gör dig nu goda dagar, men se också detta. detta var förgängligt, heter det. Så beskriver han allt som han uträttade. Jag tänkte att jag skulle stärka min kropp med vin medan jag gav vakt på vishet och hålla mig till dårskap till dess jag såg vad som var bäst för människors barn att göra under himlen de dagar de lever. Jag uträttade stora ting. Jag byggde hus åt mig. Jag planterade vingårdar åt mig. Jag anlade trädgårdar och parker åt mig och planterade där alla slags fruktträd. Jag anlade vattendammar åt mig för att med dem vattna den skog av träd som växte upp. Jag köpte slavar och slavinnor och hade tjänare som fötts i mitt hus. Jag ägde mer boskap, nötkreatur och får än någon före mig i Jerusalem. Jag samlade också silver och guld och skatter från kungar och länder. Jag skaffade mig sångare och sångerskor och det som är mannens lust, en kvinna, jag. Kvinnor. Jag blev stor, jag större än alla som före mig varit i Jerusalem, och min vishet förblev hos mig. Allt som mina ögon begärde gav jag dem och unnade mig all glädje, ty mitt hjärta hade glädje av all min möda, och detta var lönen för all min möda. Men när jag såg på allt som mina händer hade gjort och på den möda jag hade lagt ner, se, då var allt förgängligt och ett jagande efter vind. Det finns ingenting att vinna under solen, heter det. Ja, här så kan man inte tänka på någon annan än Salomo. Det fanns ingen kung i Jerusalem som passade in på den här beskrivningen annat än Salomo. Han var en oerhörd byggmästare. Än idag när vi åker ner till Israel så hittar vi en rad saker från Salomo. Bland annat vattendammar. En del av allt han byggde. Trädgårdarna hittar vi inte, men vi kan se var de har legat. Hans trädgårdar, hans parker. Och han skaffade sig enorma rikedomar. Massor av slavar och slavinnor. Många kvinnor, som ni vet. Han hade 700 förstliga gemåler och 300 bihustrur. Och som det står här, allt vad de begärde gav jag dem. Det gjorde han. De här förstliga gemålerna, de hade ju en egen kultur och en egen gudstro. Och de begärde att få ha kvar den. Och det gav han dem. Och vilket blev Salomo till fall. Därför att då skulle de dyrka sina olika avgudar. Han byggde tempel och offerplatser också åt dessa gemåler. Än idag så visar man på ett högt berg alldeles söder om Jerusalem och kallar det för Skandalberget. För där bodde många av hans förstliga gemåler och där steg offerröken upp från dessa syndiga offer. Det som var hedniska enligt Gamla testamentet. Så det blir väldigt svårt att tänka sig att predikaren här beskriver någon annan än just Salomo, den vise Salomo. Men fastän han då hade så mycket, hade uträttat kolossalt mycket och till och med kunde glädja sig åt mycket som han hade gjort, så måste han konstatera att ja, men detta är ju flyktigt. Detta håller ju inte i längden. Detta är förgängligt. Och det han hade kämpat för, ja, det var egentligen ett jagande efter vind. Ja, vad blir lönen under solen? Vilken belöning får vi? Eller som predikaren säger i andra kapitlets 15 vers. Vilken nytta har jag då haft av all min vishet? Jag sa i mitt hjärta också, detta är förgängligt. Ty varken den vise eller dåren minns man för alltid. I kommande dagar ska båda vara glömda. Hur dör den vise? Svar, som dåren. Ja, det är inte mycket kvar av allt vad Salomo uträttade idag, men man hittar rester av de här vattendammarna och man hittar en del andra rester, som man förstår att han hade gjort alla de här sakerna, men annars så har det förstörts och det är flyktigt. Och vad händer här under solen? Ja, hur går det med de mäktiga furstarna? Vi har ju kunnat följa några stycken av dem. Vi som är lite äldre minns Idi Amin, eller Mengistu i Etiopien, eller shahen av Iran, eller Khomeini. Många som var mäktiga och stora. Hitler eller Stalin, eller framstående ledare som man kan minnas med tacksamhet. Men sen så är de borta. Och många, många är helt bortglömda. Vad tjänar då all möda till? Blir frågan. Och stycket från och med 17 versen kommer in på detta. Allt är ju förgängligt åt jagande efter vind. Jag hatade all min möda under solen. Och den som kommer efter mig måste jag ju lämna vad jag gjort. Och vem vet om han är en vis man eller en dåre. Ändå ska han få råda över allt det som jag med möda och vishet förvärvat under solen. Också detta är förgänglighet. Ja, det vet ju vi också. Vi vet inte så mycket om våra barn och våra barnbarn. Vi sliter ihop och vi har pensionsförsäkringar och vi har allt möjligt. Men vi vet inte riktigt fortsättningen. Vi känner inte framtiden. Vi vet inte om det kommer till nytta eller om det kanske kommer att användas till onyttiga ting. Så måste hon ändå lämna sin del åt någon annan som inte haft någon möda med den, säger predikaren. Och så kommer han in på bekymren. Och då säger han: det finns inget bättre för en människa än att hon kan äta och dricka och göra sig goda dagar under sin möda. Jag förstod att också detta kommer från Guds hand. Ty vem kan äta och vem kan njuta oberoende av honom? Nu måste vi komma ihåg detta, att när man säger äta och dricka och njuta, så tänker man ju ofta på att det är så lätt att det missbrukas. För synden är med i denna förgängelsens värld. Det är därför det är förgängligt. Och när synden kommer till ätandet och drickandet och njutandet, då blir det ju inte direkt någonting som är Gud behagligt. Och därför står det också här: ät och drick och njut, men kom ihåg att Gud, inför Gud ska du göra räkenskap. Det vill säga, om man får räkna bort syndens missbruk av att äta och dricka, att vara bekymmerslös, sorglös, slappna av, så är det en oerhört stor gåva. Och ni vet hur många människor som inte kan det. De spänner sig och de arbetar och de sliter. Vi har personliga erfarenheter, skulle jag tro, allihop. Kanske har sett någon som har kämpat och slitit och så äntligen när huset var färdigt, ja, så blev det en hjärtinfarkt eller någonting annat. Och man har liksom tappat perspektivet. Man har så gått upp i sin strävan och sitt slit och sin karriär och sitt jagande att man hade haft tid att i lugn och ro njuta på ett rätt sätt. I den här boken, som man då har sagt en så pessimistisk bok och den sur gubbe, så är det alls icke så, utan gång på gång så kommer det till detta att den stora gåvan, det är: sitt ner, ät och drick och njut. Kasta bekymren ifrån dig, slappna av. Och det kan du bara göra om du har den här insikten att allt under solen är förgängligt. Till och med det som du tycker är så otroligt viktigt och väsentligt som du måste göra. Och hela tiden är den här paradoxen att det finns viktiga och väsentliga saker som man ska göra. Och man kan inte slappna av när som helst. Men när du ändå går upp i sådana viktiga arbetsuppgifter, så kom ändå hela tiden ihåg att det är förgängligt. Det här perspektivet det har inte människan, och predikaren nämner detta gång på gång, att människan förstår inte Guds verk och har inte det rätta perspektivet och den rätta insikten. Innan jag läser det som stryker under det, så vill jag bara få läsa de här kända orden om allt har sin tid i tredje kapitlet. Det känner ju vi som har haft många småbarn kanske, eller vi som har en gång varit väldigt spänstiga och nu har vi ont i höften och lite allt möjligt. Ibland skulle man göra si och nu är det annat som gäller. Ja, då kan man lugnt säga, ja visst, allt har sin tid. Och tillägga kanske, och det är ju väl det. Allt har sin tid, allt som sker under himlen har sin stund. Födas har sin tid och dö har sin tid. Plantera har sin tid och rycka upp det som planterats har sin tid. Dräpa har sin tid och hela har sin tid. Bryta ner har sin tid och bygga upp har sin tid. Gråta har sin tid och le har sin tid. Sörja har sin tid och dansa har sin tid. Kasta bort stenar har sin tid och samla ihop stenar har sin tid. Ta i famn har sin tid och avhålla sig från famntag har sin tid. Söka upp har sin tid och tappa bort har sin tid. Förvara har sin tid och kasta bort har sin tid. Riva sönder har sin tid och sy ihop har sin tid. Tiga har sin tid och tala har sin tid. Älska har sin tid och hata har sin tid. Krig har sin tid och fred har sin tid. Det är kända och märkfulla ord som ni säkert många gånger har läst. Men vad får då den som arbetar ut av sitt slit, står det i nionde versen. Jag såg den möda Gud har gett människors barn att sträva med. Allt har han gjort skönt i sin tid. Och evigheten har han lagt i människornas hjärtan. Ändå kan de inte förstå Guds verk från begynnelsen till änden. Människan strävar och funderar. Evigheten är lagd i människans hjärta, men hon är ganska blind för det rätta perspektivet och det djupa sammanhanget. Det är därför man behöver de här vishetsorden. Det är därför man ska lyssna till predikarens ord bland annat. Det står längre fram i predikaren, i avslutningen 12:11, det visas ord är uddar som indrivna spikare deras tänkespråk. Det är gåvor från en och samma herde med stort H. Det är alltså ett uttryck för Guds omvårdnad och Guds medömkan med människor som inte kan förstå, som denna undervisning ges så att vi ska bli visa. Och en annan huvudpunkt i Salomos undervisning är ju Guds fruktan är vishetens begynnelse. Guds fruktan är vishetens begynnelse. Alltså att hämta undervisning, rätt förståelse och insikt ifrån Gud. Jag insåg att det finns inget bättre för dem än att vara glada och göra gott så länge de lever. Att hålla sig till det goda, att handla gott, att ta vara på det som är gott, att vara glad. Något bättre finns inte. Det är ingen idé att spänna sig och gnälla och sura. Det är alltså inte en sur gubbe som rekommenderar att ni ska också vara sura som jag. utan då har man helt missförstått predikaren. Och när en människa äter och dricker och finner glädje i sin möda, ja, en sen då? Då är det en Guds gåva. Det låter inte som någon asket precis, eller gör det det? Då är det en Guds gåva. Jag insåg att allt det Gud gör består för alltid. Till det kan inget läggas, från det kan inget dras. Nu får vi plötsligt höra det som inte är förgängligt. Det är det som hör ihop med Gud. Gud den evige. Och där ska vi inte lägga till och dra ifrån. Vi ska inte komma med vårt förgängliga och vill plussa på eller ändra om det som är från Gud. Det som är från Gud, det består. Till det kan inget läggas till, från det kan inget dras ifrån. Ni känner ju igen detta från Bibelns sista bok. När uppenbarelsen är avslutad så heter det: lägg nu ingenting till och dra inget därifrån. Så talas det här om människans förgänglighet och om orättvisorna i världen. På domarsätet rådde orättvisa, på rättfärdighetens plats ogudaktighet. Och sen detta att för ögonen så blir det ju ingen skillnad. De som är goda, de blir inte belönade. Och de som förstör och fördärvar, de blir inte alltid straffade. Utan, och det står, ja, människorna har ingen förtjänst framför djuren. Allt är förgängligt. Alla går en till en och samma plats. Alla har blivit till stoft. Alla vänder åter till stoft. När vi drar en gräns eller ser en skillnad mellan människorna och djuren, så gör vi inte det på grundval av vad vi har sett under solen. Där ser vi ingen skillnad. Utan vi ser att djur springer omkring och leker och så dör de. Och vi ser människor går eller springer omkring och så blir de också stoft. En skillnad. Men av uppenbarelsen vet vi att det finns en skillnad mellan människor och djur. Men under solen ser vi ingen skillnad. Och när det står där, man undrar mycket över detta. Vem vet om människornas ande stiger uppåt eller om djurens ande far ner till jorden? Vem vet att just människan har en evig själ? Så att det är rätt det som står i Bibeln. Vad hjälper en människa om hon vinner hela världen men förlorar sin själ? Det kan vi inte säga om djuren. Vad hjälper det en tax om den har vunnit så mycket men förlorar sin själ? Ja, men då låter det ju som pessimisten eller ateisten. Vem vet om människornas ande stiger uppåt eller om djurens ande far ner till jorden? Nej, vem vet det om man bara tittar ut och ser på det som sker under solen? Ser vi ingen skillnad? Inte ser vi att när en människa dör, då åker själen uppåt. Och när en hund dör, då åker själen ingenting bort. Gör vi det? Nej. Det är genom uppenbarelsen som vi vet det, men annars ser vi ingen skillnad. Ja, tiden går så jag hinner inte gå igenom riktigt allt här. I fjärde kapitlet så talas det om allt våld och allt förtryck och ondska som finns och görs under solen. Och avundsjuka och allt sådant. Och då heter det i sjätte versen: bättre en handfull ro än båda händerna fulla med möda och ett jagande efter vind. Så talas det om ensamheten och slitet. Och det här att man jagar för att bli rikare och den som har mycket vill ha mer. Och det kommer tillbaka flera gånger om hur människan älskar pengar och aldrig blir mätt på pengar i till exempel femte kapitlets nionde vers. Den som älskar pengar blir inte mätt på pengar och den som älskar rikedom får aldrig nog. Men varför är det så? Jo, därför att man glömmer bort detta. Allt är förgängligt. Åter säger jag er, allt är förgängligt. Man tappar ständigt bort detta perspektiv. Och sedan det förgängliga och fåfängliga och meningslösa, om man vill ha de orden, i detta och denna brist på insikt. Den rikes överflöd ger honom ingen ro att sova. Det känner vi igen från evangelierna också, Nya testamentet. Den som har ladorna fulla, nu inte, tänk om det kommer någon att ta det. Jag har inte tillräckligt med försäkringar. Och jag måste få citera från 5:17. Se, detta är vad jag har insett. Det är gott och skönt att han äter och dricker och gör sig goda dagar mitt i sin möda, när han strävar under solen, de levnadsdagar som Gud ger honom, till detta är hans del. Om Gud gett rikedom och skatter åt någon, och dessutom förmåga att njuta av det, och ta ut sin lott och finna glädje i sin möda, då är det en Guds gåva. Ja, det var en verklig livspessimist. Det var det inte. Så det är ganska underligt hur man har kunnat vränga till det och tolka predikaren. Om det nu är så, kom ihåg, om du får rikedom och mycket gods, så tänk då på detta att det är Guds gåvor, och bli då inte så karriärlysten och aggressiv och nervös och ivrig, utan ta vara på det på detta sätt som vi nyss nämnde. Jag har under solen, ja, så börjar 6:e, sett ett elände som vilar tungt på människorna. Det är när Gud har gett rikedom och skatter och ära åt någon, så att han inte saknar något av allt han önskar sig, och Gud sedan inte ger honom möjlighet att själv njuta av det. Fått mycket och slitit och slitit och slitit, men så bidde det ingenting. Det vill säga, inte till blev ingen rätt användning av det. Detta är förgängligt och en svår plåga, heter det. Och i 9:e, bättre att njuta av det man har för ögonen än att tråna efter annat. Det är just det som är den här förnöjsamheten. Vi ska ju ha något mer och någonting annat, istället för att tacksamt och ödmjukt njuta av och ta vara på det vi har fått. Man ser inte hur mycket man har. Även om man är fattig, så glömmer man lätt hur mycket man har, för man tittar ju avundsjukt på de andra, vad de har. Så här är det djupa visdomsord hela tiden. Och så har vi då den här paradoxen, att när han sagt gläd dig, ta vara på det, ät och drick och njut av det, så heter det i 7:3, sorg är bättre än skratt, av plågat ansikte mår hjärtat väl. Alltså, det finns en stor rikedom och god undervisning också i prövningar och i sorg. Och man lär sig faktiskt mer, står det här, genom att gå till sorgehus än att gå till ett hus där det är bara glam och skratt. Det vet vi ju. Det blir ofta kanske väldigt ytligt. Och det kommer också predikaren in på. Så predikaren belyser nästan allting. Och därmed måste jag avrunda, för nu är tiden så gott som ute. Det jag inte har hunnit beröra nu kan vi kanske återkomma till i samtalet här efteråt. Som avrundning och summan på allt detta kommer det något som en del säger, det här verkar inte höra ihop med det föregående. Där det då säger, kom ihåg, samtidigt som du njuter och gläder dig åt allt vad du har fått, att du ska göra räkenskap för det. Slutsatsen är, allt blivit hört, frukta Gud och håll hans bud. Det hör alla människor till. Till Gud ska föra alla gärningar fram i domen, med allt som är fördolt, vare sig det är gott eller ont. Ja, jag vill inte påstå att jag har förstått allt det här. Hoppas det inte låter så. Men jag har försökt att visa på några saker att begrunda och tänka på. Och att ni kanske får nytt intresse att läsa predikaren om och om igen.